God eftermiddag alla närvarande. Vi är någon minut efter egentligt utsatt schema, men jag tänker inte stå här uppe och köra någon lång introduktion eller allmänt svam, utan jag tänker ganska omgående lämna över till första talare. Det här tracket har som rubrik IP-telefoni och säkerhet. Så det är det vi kommer att prata om här nu. Vi kommer köra på och var en av talarna får bestämma om de vill ta frågor direkt eller om vi sparar det till slutet. Så första talare, välkommen upp. Johan Kvarnström från Telia.
Håkan Kvarnström från Telia.
Håkan Kvarnström.
Tackar. Nu ska vi se om jag hörs. Hörs det bra? Bra. Det är lite ovant att prata med såna här mygga, men det ska nog bli bra. Då ska vi se om vi hittar min presentation också. Sådär. Jag tänkte prata lite grann idag om konsekvenserna med att införa ny teknik och att införa tjänster såsom IP-telefoni till exempel. Och vilka säkerhetsmässiga konsekvenser det får framförallt. Jag jobbar på Telia Soneras corporate R&D, det vill säga den forskningsdel inom koncernen som försöker titta på vad vi ska tjäna pengar på i framtiden, vilka produkter vi ska ha, vilka tjänster vi ska ha, vilka hot vi står inför och vad vi måste ta tag i för att inte bli utkonkurrerade från marknaden så att säga. Helt klart är att vi står inför ganska mycket förändringar. Och det är mycket ny teknologi, mycket så att säga omvälvande teknologier som håller på att dyka upp som vi på något sätt måste adressera. Va? Jag kommer att titta på det här lite grann ur ett Telia Sonera perspektiv, men jag tror att många av de här problemen då som jag kommer att berätta om är ganska generella och kommer också att vara tillämpbara för de flesta företag som ska använda den här teknologin. Jag kommer heller inte att bli jätteteknisk, i alla fall inte tycker inte jag det. Att jag är teknisk i min presentation, utan ser det mer som en presentation ur ett risk management perspektiv så att säga. Vilka risker som finns och hur man ska adressera de här riskerna. Framförallt då vid införande av IP-telefoni. Va? Vad är det då för stora trender egentligen som vi står inför eller som driver på den här utvecklingen av nya produkter och nya tjänster? Det är egentligen, tycker jag, två viktiga saker här. För det första så blir allting mindre och mindre. Bara en digital armbandsklocka idag har på något sätt lika mycket beräkningskapacitet som en dator hade för 40 år sedan. En vanlig bil idag har egentligen mer datorkapacitet än Apollo 11 som satte Neil Armstrong och Buzz Aldrin på månen. Och den här trenden tycker jag då har otröttligt pågått ganska länge. Det här gör också att inte bara att vi får mer och mer finesser och mer funktioner, utan vi får också en ökad komplexitet. Och komplexitet är ju inte alltid någonting som är bra för säkerheten. Snarare tvärtom, att ju mer komplexa system vi får, desto svårare får vi att hantera säkerhetsproblemen. En annan viktig trend då, det är det här med att allting snart är uppkopplat. Och det gäller inte bara då att vi får snabbare och snabbare typer av uppkopplingar, utan vi får också en större tillgänglighet till olika typer av uppkopplingar. Enligt Metcalfs lag så kan man brukar man säga att värdet av att vara uppkopplad ökar kvadratiskt med antal noder. Det vill säga att ju fler vi blir, desto större värden kan vi skapa också med de här uppkopplade enheterna. Nu finns det ju, drar man de här två trenderna till sin spets, så brukar då, det finns en klok kille som heter Mark Weiser, han är numera död, man jobbar då på Xerox PARC, som myntade det här begreppet med Ubicomp, Ubiquitous Computing och Pervasive Computing. Det är någon sån vision då där IT-teknologi ska vara allestädes närvarande eller så att säga genomträngande i samhället. Och han hävdar då att de mest värdefulla eller omvälvande teknologierna, det är sådana som på något sätt då vävs in i varje människas vardag och till slut blir osynlig, ungefär som el. Även om det är strömavbrott hemma, och 17 räcker man sig efter strömkontakten och försöker få på lyset, för att det sitter så i princip i generna att det ska finnas ström. Och på samma sätt då så försöker man ha en vision om att vi ska få IT-teknologi där här. Jag behöver inte den längre, tack ändå. Den här kommunikationen då, vad syftar den till egentligen? Jo, den syftar på något sätt då att vi ska oberoende av avstånd kunna kommunicera med varandra. Vi ska oberoende av vilken situation vi befinner oss i kunna kommunicera med varandra. Och vi ska också på något sätt, oavsett vilken typ av accessform eller kommunikationslösning det finns i din närhet, så ska du kunna kommunicera. Och här har vi väl, tycker jag då, haft, det håller på att ske en revolution här. Vi har haft väldigt mycket, vi har haft GPRS, Edge, vi har 3G, vi har GSM, vi har, det börjar dyka upp andra teknologier som WiMAX, Wi-Fi börjar slå ganska hårt, det börjar komma hotspots snart överallt, man kopplar upp hela städer med trådlösa LAN. Och nu börjar vi även komma in på den här sista biten, närmast enheterna med Zigbee, Blåtand, Ultra Wideband och så vidare, som gör att vi då kan nå ut till snart varenda CPU. Man säger att fortfarande så här 98% av alla CPUer i världen är inte uppkopplade. Och ändå så tillverkas det miljardvis med CPUer varje år. Och man kan ju tänka sig vilken revolution om vi kan nå de här sista få metrarna och kunna koppla upp i princip allt. Och allra mest kort håll, och det är då kanske RFID och den typen av teknologi som gör att vi kan skapa ganska mycket mervärde. Ett exempel med RFID från ett telekomperspektiv, om vi kanske tror att det är mycket transportsektorn och retailsektorn som pratar RFID, men just enkelhet och användbarhet, att kunna komma åt tjänster som finns i din omgivning utan att behöva krångla med konstiga tangentbordskommandon och så vidare, bara hålla fram telefonen bredvid en RFID-tagg och komma åt en tjänst eller få tillgång till information och så vidare, köpa någonting till exempel. Så det finns ganska mycket möjligheter här med just att vara uppkopplad. Vad är då problemet med den här visionen? Ja, om man ska titta lite grann säkerhetsmässiga konsekvenser med att vara uppkopplad och att IT-tekniken blir så genomträngande, det är ju det att för det första blir det väldigt svårt att definiera en säkerhetsdomän. Vad är insida? Vad är utsida? Om vi tittar på den här bilden igen, va, så kanske Telia Sonera levererar 3G, GPRS, någon annan, en stadsnätsleverantör levererar WiMAX. Vi kanske har en tredje leverantör av Wi-Fi och så vidare och så vidare. Det finns liksom ingen riktig säkerhetsdomän som hänger ihop, utan det blir väldigt många små öar. Så ur ett tjänsteperspektiv så traditionella brandväggar på något sätt slutar fungera. Det gamla domäntänket kollapsar helt enkelt. Och vi behöver då helt enkelt nya definitioner på vad vi menar när vi pratar om en säkerhetsdomän och hur vi skyddar information, hur vi omsluter information med någon form av skydd, va? Eller tillgången till tjänster och så vidare. En annan viktig sak, det är det här med trust och hur vi skapar trust. Svårt med ett svenskt ord där, men hur vi skapar pålitlighet. Men jag tycker om ordet trust, så jag kommer att använda det. Hur kan vi exempelvis skapa förtroende för någonting vi aldrig ens träffat? Om vi nu ska ha visionen att komma åt kommunikationsnät överallt, så kanske vi till och med vill komma åt ett nät som vi tidigare inte har surfat på eller använt. Och du kanske inte har något abonnemang. Jag tror inte att framtiden enbart kommer att bestå av abonnemang, utan det kan finnas att man tillfälligt vill använda en resurs. Jag befinner mig på Arlanda och vill kunna skriva ut ett dokument. Jag befinner mig i en lounge och vill kunna komma åt ett nät. Jag befinner mig på resande fot och vill kunna komma åt olika typer av tjänster i olika sammanhang. Va? Och just det här hur vi ska lösa då autentisering exempelvis och accesskontroll, va, är otroligt svårt. Helt klart är att om vi då antar att de här 98% av CPU:erna som ännu inte var uppkopplade blir uppkopplade, då är frågan då, kommer existerande autentiseringsmekanismer att kunna klara av den mängden information, den mängden enheter som är uppkopplade? Jag tror inte det, knappast. Utan jag tror vi behöver andra sätt att så att säga lösa autentisering och accesskontroll till de här enheterna. Några exempel här på nya typer av access, eller autentiseringsmekanismer, och det är att använda någon form av attributautentisering där man istället då tittar på kontext. Var befinner jag mig? Är jag hemma? Är jag på jobbet? Är jag i närheten av det område där jag normalt brukar de här tjänsterna? Har jag ett normalt beteende? Avviker jag från ett normalt beteende? Kan jag lämna biometriinformation för att styrka min identitet? Eller rent ut sagt anarkistiska metoder som eBay egentligen använder, där man, jag kan köpa någonting av en människa i ett annat land, exempelvis i USA, och jag har aldrig träffat personen tidigare, men jag kan skapa ett förtroende för personen och att han är pålitlig i och med att andra människor anser att han är pålitlig. Så det är ganska många intressanta nya typer av autentiseringsmöjligheter som dyker upp här. Just det här med att autentiseringsmodellerna inte kommer att skala till den här storleken. Det är inte bara jag som tror det, utan ett känt uttalande av Don Gear på At Stake säger så här, att det kanske blir så att vi får nästan tillåta vad som helst. Folk får göra vad de vill, men om man screw up badly enough, someone will find you. Därför att vi kommer att lämna väldigt mycket spår efter oss i den här världen. Spår som man kan kontrollera, som man kan följa upp och som man sen på något sätt då kan ställa människor till svars för. Ingen koll på tiden. Kvart kvar, bra. En annan observation som jag gör, det är att det här med bedrägerier, om man tittar exempelvis på kopplingen till IP-telefoni här nu, så tror jag att den kommer att öka. Och jag kommer att komma in lite grann på det på mina kommande slides, så jag hoppar över det så länge. En annan viktig observation är att terminalsäkerheten i den här situationen blir allt viktigare. I och med att säkerhetsdomäntänket löses upp, vi får svårt att skilja på in- och utsida, så betyder det att vi måste pusha säkerheten upp i ändpunkterna. Och ändpunkten blir mer eller mindre ansvarig för att ta hand om sin säkerhet. Och det ser vi redan idag. Vi har personliga brandväggar, vi har personliga IDS-system. Så de applikationerna börjar redan förflytta sig upp i stacken. Ända upp på applikationsnivå egentligen. För i slutändan så är det egentligen bara applikationerna själva som vet vad som är rätt eller fel. Eller användaren av applikationen som vet vad som är rätt eller fel. Och de här nätbaserade lösningarna, påstår jag, de kommer inte att funka. Och då, redan idag så ser vi att nätbaserade IDS-system, brandväggar och så vidare har väldigt svårt att filtrera trafik och att hitta bedrägerier eller intrång. Därför att man exempelvis krypterar på applikationsskikt. Och här kommer också IP-telefonin då, där man i många fall då har kryptering på högsta nivå. Och vi får väldigt svårt att analysera. Man måste släppa igenom trafiken. VPN, en annan sån teknologi där vi i princip då har 15 000 hål i vår brandvägg helt plötsligt. Därför att användarna sitter hemma och jobbar, va? Om man tittar lite mer ur ett makroperspektiv, om jag har 100 kronor, vad satsar jag min säkerhet, vad satsar jag på i form av skyddsmekanismer? Då finns det ett antal möjligheter här. Det ena är som vi brukar kalla för avvärjande tekniker då, att man liksom på något sätt försöker skrämma. Man försöker med lagstiftning att förhindra intrång och bedrägerier och vad nu kan tänkas vara, eller informationsstöld. Och det här är ju då antipiratbyrån mästare på. De använder ju väldigt få tekniska skyddsmekanismer, utan de försöker med skrämseltaktik att få folk att sluta piratkopiera. Och så använder de då respond också, genom att stämma folk exempelvis. Vi på Telia Sonera, vi jobbar då väldigt mycket med prevent. Vi försöker förhindra genom att bygga in säkerhet i våra applikationer och våra tjänster. Kanske den mest lyckade preventiva säkerhetslösningen som finns, det är ju autentiseringen i GSM, som är då en jättelik smartcard-utrullning egentligen, va? Och där man verkligen har lyckats, så i princip har inga bedrägerier överhuvudtaget då vad gäller de tekniska problemen. Sen finns det andra sätt, exempelvis detect, att använda intrångsdetektering, bedrägeridetektering på olika sätt, va? På något sätt så är det här ett nollsummespel. Om jag slarvar med prevent, då betyder det att jag får ett helvete med respond och recover. Och lägger jag ner mycket krut på prevent, så kanske jag kan lägga lite mindre krut på att detektera intrång och så vidare. Så att det här, där man vinner på gungorna förlorar man på karusellerna på något sätt. Och men det jag påstår här då, det är att det fokus vi idag har, att väldigt mycket fokusera på prevent, det kommer att förändras, och vi måste bli bättre när vi inför de här typen av tjänsterna på att detektera framförallt då olika typer av beteenden och intrång. Ett annat problem då, om man ser på den här modellen med fem rutorna, det är det att idag finns det väldigt lite det är få säkerhetslösningar idag som förändrar sig beroende på hotbild. Utan man har en statisk säkerhetslösning. Så om hotbilden förändras så måste man i princip manuellt gå in och göra någon förändring när det behövs. Istället då för att försöka ha ett automatiserat system som anpassar sig efter hotbild. Det är liksom en form av cost-benefit-analys som måste göras i realtid här, för att alltid se till att man har rätt skydd för rätt hot. Likaså är de här processerna väldigt manuella idag. Om det är inte samma personer ofta som managerar brandväggen som kanske managerar intrångsdetekteringssystemet. Så att när man upptäcker ett hot eller upptäcker en denial of service attack, då kan det ta timmar eller dagar innan man har lyckats få till någon förändring i en brandvägg. Och det känner säkert ni till som jobbar i stora organisationer, att processerna är väldigt manuella. Och vilket också ger då att det blir en långsam process. Det tar för lång tid att anpassa sig. Så att här ser vi att vi måste också gå mot att försöka knyta samman de här systemen med varandra, så att vi får speeda upp den här processen ganska dramatiskt om vi ska kunna möta det här hotet. Det sista punkten här då, det är det här med att prata om lokalt och globalt medvetande. Att ett intrång idag eller ett attackförsök idag, om vi tar att vår kollega Swisscom skulle ha ett intrång eller ha ett bedrägeri i någon form av tjänst, så vore det förnämligt om vi automatiskt så att säga kunde då uppdatera våra IT-system så att det omedelbart känner igen samma typ av bedrägeri. För då är det bara en tidsfråga innan vi har det också här. Och informationsutbyte mellan säkerhetskomponenter idag, den är väldigt spartansk och den är väldigt företagsunik. Det finns ett antal initiativ där man så att säga kan börja utbyta information med varandra på ett standardiserat sätt då. Men fortfarande så påstår jag att det här saknas fungerande lösningar idag, så vidare det inte går med en leverantör enbart. Sista punkt i den här delen av presentationen är det här med personlig integritet. Och det här ser jag kanske som både som det största problemet och det minsta problemet. Att det är det största problemet, det är att jag tycker att det är det största problemet, det beror på att det finns så mycket information som man kan samla in om användare idag. Vilka wifi hotspots du har varit på, vem du har ringt till, vem som ringer till dig, var du har befunnit dig på en viss tid, vart du har rest och så vidare och så vidare. Och all den här informationen finns på något sätt och lagrat i våra system. Och det har gått så långt så att jag anser nog att medvetenheten om det här har nästan gått förlorad. Det är så stort. Vi har så många olika typer av terminaler, så många olika typer av kommunikationsnät som dessutom ägs av så många olika typer av aktörer. Så att det finns ingen som har en samlad bild över vart den här informationen egentligen tar vägen. Så jag påstår att vara anonym i den här världen, det är nästintill helt omöjligt. Det kommer inte att gå. Och ska man dessutom uppnå sömlöshet, då måste man på något sätt då få terminalen att själv byta access, hoppa fram och tillbaka automatiskt, förflytta sig mellan olika typer av nät, så att tjänsterna förefaller vara sömlösa, vilket gör att det blir ännu svårare att veta egentligen var har jag lämnat mina spår någonstans. Sömlöshet är ju som sagt en framgångsfaktor för att få det enkelt för användaren och få det att fungera på något sätt. Gartner säger så här att de tror att redan 2010 så kommer privacy att vara ett meningslöst koncept. Jag kanske inte är lika riktigt pessimistisk, men lite grann är det nog så. Om man frågade föräldrar för 15 år sedan vad de skulle tycka om att ha kameror i skolan, så skulle de säkert hoppa högt och säga aldrig i livet vi ska ha kameraövervakning på skolgårdarna. Idag skulle ingen förälder släppa iväg sina barn till skolan om inte det fanns kameraövervakning. Så att jag tycker att attityden, eller det har skett en attitydsförändring till privacy bara de sista åren. Och den förstärks väl givetvis av just det här att vi använder mycket kamerabilder, övervakningsbilder och spårning av cellinfo i mobilnäten för att fånga bovar och brottslingar. Inte minst då sprängningarna i London eller Anna Linds mördare och så vidare. Vilket gör att människor också gradvis förändrar sin inställning till det här med personlig integritet. Lite grann specifikt om just VoIP och Voice over IP-tjänster. För det första, tillgängligheten blir ju inte bättre av att vi har så här många accessnät som dessutom har ganska skakig tillgänglighet, skulle jag vilja påstå, i många fall om man jämför med traditionell telefoni. Och jag är säker på att du kommer in lite mer på det lite senare också. Det man också ska vara medveten om är att det här med IP-protokollens brister ärvs ju givetvis när man lägger det på IP. Det här med sniffing, spoofing, replay-attacker och så vidare. Signaleringsprotokollen, de är inte längre då isolerade heller från data, va? Om man tittar på klassisk telefoni och även i mobiltelefoni så är det ganska svårt att manipulera signaleringsinformation. Och de här sanningarna ställs ju på kant då när man inför IP-telefoni till viss del, va? Som jag sagt tidigare, mycket av intelligensen hamnar på ändpunkterna, vilket gör att terminalsäkerheten blir så mycket, mycket viktigare. Och det här med att jag tror att bedrägerier och identitetsstölder kommer att bli ett mycket vanligare problem. Vi har ju tidigare haft de här problemen ganska mycket då, framförallt med analog mobiltelefoni på Telia-sonderna, där vi hade stora problem med klonade telefoner. Och det berodde ju då på att det var lätt att förfalska serienumret på telefonen, så att man kunde i princip teckna ett antal 071-nummer, klona 4-5 mobiltelefoner kanske med norsk kund och sen ringa de här numren dygnet runt och sen casha ut de här 071-slantarna som då Telia betalar ut då för att han tillhandahåller någon form av betaltjänst, och sen får den här norska kunden ta smällen, och i slutändan så är det väl Telenor då som får ta kunden, för att kunden vill ju inte betala det här naturligtvis. Så att, typiskt exempel då på när säkerheten fallerar och man då missbrukar våra affärsmodeller. Och det här är ju, skulle kunna hända igen. Det försvann helt med GSM för vi fick en bra autentiseringslösning. Men det är väldigt svårt i en GSM-telefon idag att ge sig på de här protokollen så att du skulle kunna klona och skulle kunna manipulera. Vilket inte, jag tycker, är lika svårt om man tittar på exempelvis IP-telefoni. Där det finns helt nya möjligheter att kunna stjäla en identitet. Speciellt då när smartphones är rena rama datorer. Då. Jag hoppar över den bilden. Det är bara en liten beskrivning av vilka typer av bedrägerier vi har. Och varför det här är viktigt för oss. Worldwide så förlorar telekombranschen ungefär 35-40 miljarder på bedrägerier. Telia-Sonera, vi brukar säga att vi har ungefär 1-2% bedrägerier, vilket, men fortfarande, det är ju 800 miljoner om man skulle omsätta det till pengar. Va? Så att även om det låter lite med 1-2% så är det ganska stora pengar i slutändan det handlar om. Därför är vi väldigt angelägna om att de IP-telefonilösningar som vi nu tar fram, att vi inte återigen inför möjligheter till identitetsstöld och att vi får ett nytt problem på halsen som kommer att kosta oss jättemycket pengar. Sista bilden här nu då, slutsatserna. Jag tror att den här nya tekniken gör att tjänstekomplexiteten kommer att öka avsevärt i närtid. Det är allt smartare enheter, mer komplexa. Det är mer komplexa accessnät. De lösningar vi har idag kommer inte att klara det här fullt ut. Vi måste göra om våra säkerhetslösningar för att möta det här hotet. Terminalsäkerheten får en ökad betydelse. I vårt fall då betyder det att vi som operatör måste ta mer ansvar för terminalen och paketeringen av terminalen för att kunna få in de säkerhetslösningar som behövs. Vi behöver också ha mer decentraliserade säkerhetslösningar. Och vi måste på något sätt då bottna det här med personlig integritet och vad det innebär. Är det viktigt eller inte? Idag är det ingen kund som frågar efter integritet Det verkar inte alls vara viktigt. Förutom när man läser vissa datatidningar. Va? Men ingenting som kunderna efterfrågar i alla fall. De är glada att vi fångar bovar med hjälp av våra loggar. Det är ungefär så. Va? Och gör vi ingenting, då kommer de här gamla klassiska bedrägerierna att blomma upp igen. Och det var ungefär vad jag tänkte säga idag. Så får ni gärna ställa frågor. Okej. Okay. Ja.
Ska passa på att presentera nästa talare. Johan ifrån HotSIP.
Stämmer bra det.
Som ska prata lite grann mer om SIP-protokollet och säkerhet och spitt och spim och allt vad det heter.
Just det, precis. Vi ser om man får igång det här bara. Sådär. Okej. Okay. Hur många var det som var lyssnade när jag pratade i förmiddags? Ja, det var några stycken. Okej. Okay. Johan Liseborn heter jag. Jobbar på HotSIP. Vi bygger SIP-applikationsserver kan man säga. Jag är väl här och pratar för att jag pysslar rätt mycket med det här med SIP då, skulle man kunna säga. Jag har hållit på med det ett tag. Sen 97 ungefär. Jag insåg att jag satte kanske lite ambitiös titel på det här på min presentation här, så ta det som titeln på hela föredrag eller på hela seminariet här och inte bara på mitt föredrag då, för som ordförande sa här så kommer jag att prata kanske mest om spamrelaterade problem för IP-telefoni och en del andra saker på slutet också som man kan betrakta som säkerhetsrelaterade då. En kort agenda. Vad är det här med säkerhet? Och sen kommer jag prata lite spitt och spim då, som jag sa. De här övriga sakerna som jag just nämnde, det är det jag kallar för PSTN-arvet här. Det kanske är lite fel att kalla det för det, men jag visste inte vad jag skulle kalla det för. Så det fick heta så. Och så kommer jag säga några ord om vad kan man säga, grundläggande säkerhetsmekanismer som finns i SIP då, i det protokollet. Och så en liten summering på slutet. Och det här med säkerhet då, jag tänkte inte bli långrandig där. Jag kan säga på en gång också att jag är inte säkerhetsexpert på något sätt då. Och jag tänker inte ens ge mig in på att försöka definiera vad säkerhet är då. Så att det jag berör här idag är ju bara en liten del av det som man kan betrakta av ett säkerhetsproblem. Det är ju snarast det jag vill ha sagt också då. Så, spitt och spim. Några definitioner. Om vi utgår ifrån spam då, som vi väl alla känner till och tycker illa om ifrån e-mailvärlden kanske då, så har jag definierat det som så i någon mening då, oönskade massutskick av mail då. Nu har man ju då börjat diskutera det här. Jag kan säga också att jag pysslar ju en del med standardisering kan man säga, eller jag följer ganska mycket standardisering, framförallt IETF-standardisering då, så att mycket av det jag säger här idag är, kan man säga, i någon mening då, ur ett IETF-perspektiv då kanske. Man har ju nu insett då att det här med spam, det lär ju också drabba IP-telefoni kan man tänka sig då också, instant messaging och den typen av teknologier då. Då har man hittat på några nya roliga förkortningar här. Ibland så kallar man det bara för call spam och IM spam då. Ibland så kallar man det för spitt och spim då, som då får stå för spam för IP-telefoni och spam för instant messaging då. Ibland så pratar man om present spam också. Det finns ingen klatschig förkortning där än vad jag känner till då. Och så presence är ju sånt här som man har i sådana applikationer kanske som ICQ och andra då, när man kan se vad folk gör, om de är online eller inte och hur vidare de är lediga eller intresserade av att prata med en kanske eller så. Man tittar på spamproblemet då, så kan man säga, alltså för om man tänker sig spam för telefoni då, så kan man väl se det finns kanske flera barriers to entry, men jag har tagit med två stycken här. Man tittar traditionellt då, att generera någon slags spam för vanlig telefoni då, så har man ju då en kostnad naturligtvis för att generera de här samtalen. Och man har ju förmodligen någon slags kostnad för att få tag på adresserna också då, som man vill så att säga, ringa till. Jag satt call inom situationstecken här, för att det kan ju vara ett röstsamtal, det kan ju också vara ett IM kanske då, eller någonting annat då. Nu tänkte jag snabbt rinna igenom lite sådär halvtekniskt kan man säga då, inte djuptekniskt men i viss mån tekniskt då, ett antal av de mekanismer som man diskuterar, det finns säkert fler. Jag har valt ut ett antal här då som man diskuterar som tänkbara lösningar på spamproblemet eller delar av en lösning för spamproblemet för IP-telefoni då. Och som jag sa, spam för IP-telefoni lär vi drabbas av förmodligen förmodligen kan man gissa då när vi är tillräckligt många som använder IP-telefoni och när, om man tittar, många av de IP-telefonisystem som finns idag är i någon mening isolerade öar som inte är direkt kopplade till varandra då, vilket ju försvårar eller åtminstone minskar intresset för att generera spam där. Men takt med att man så att säga börjar koppla ihop IP-telefoniabonnenter med varandra, och framförallt om man då gör över till exempel internet då, så kommer ju naturligtvis intresset att öka för att generera den här typen av spam för voice också. Jag ska säga det också, att naturligtvis är ju ett spam för voice, det är ju om någon automat ringer upp dig och spelar någon slags inspelat meddelande eller någonting sånt och försöker göra reklam för någonting eller vad det kan vara för någonting då. Samma sak med IM naturligtvis, ju när någon skickar bara ett instant message till dig utan att veta vem du är och sådär. Alltså, ungefär som i e-mailfallet då, kan man tänka sig. Innehållsfiltrering är ju någonting som man använder ganska framgångsrikt för e-mail då. Det här visar sig ju är nästan komplett värdelöst för IP-telefoni då, för att det är väldigt svårt att göra någon slags innehållsfiltrering på ett IP-telefonisamtal. Per definition så måste du ju i princip svara innan du kan börja analysera innehållet då är det ju redan rökt, om man säger så. Då sitter du där och lyssnar på meddelandet då. Däremot så kan man ju tänka sig att använda det här för instant messages. Där kan man ju tänka sig att använda samma mekanismer ungefär som man gör för e-mail då. Svartlistning är en annan sak som man kan ta till då, där man så att säga någonstans samlar på sig adresser för kända spammare då, eller domäner som det kommer mycket spam ifrån och så. Det här har väl också visat sig inte alldeles så där framgångsrikt i e-mailfallet då, och förmodligen kommer det bli likadant i VoIP-fallet då, för att i alla fall om man tittar på både så som e-mail funkar och så som SIP funkar, så är det ju relativt lätt att skaffa nya adresser. Så att om jag är en spammare och blir svartlistad, så behöver jag ju bara byta adress som jag skickar spammet ifrån. Det är ganska lätt att förfalska avsändarna idag också. Jag återkommer lite grann till det då. Så jag kan ju förfalska avsändaradressen då på det här, på den här inbjudan till en voice-session till exempel då. Så det här är förmodligen inte en särskilt bra lösning då. Vitlistning är väl kanske något bättre då. Då vänder man ju på problemet istället och säger att okej, jag har en lista med folk som får ringa till mig istället och inga andra får ringa. Det kan man ju tänka sig kan fungera då. För att det ska fungera riktigt bra så behöver man ju någon slags identitetsfunktion då, som föregående talare pratade lite grann om också tror jag. Det här med identiteter lär ju bli allt viktigare då. Man drabbas ju också av det som man brukar kalla för introduktionsproblemet, nämligen hur får jag då den här personen på min vitlista från början då? Alltså, jag kan ju inte då bli uppringd av vem som helst, för då är de inte på min vitlista och då får jag inte samtalet och så hur får jag dit dem? En intressant sak som man kan tänka sig där, det är ju att koppla ihop det här med buddy lists då, som man har i den här typen av, ofta i den här typen av instant messaging och chattklienter som finns, och även i en del softklienter för voice over IP då. Där har jag ju förmodligen då redan en lista över folk som jag är i någon mening intresserad av, och den kan ju då också representera en whitelist för sådana som får ringa till mig. Så här funkar ju Skype till exempel i relativt stor utsträckning tror jag, där Det är väl en option där så att säga. Men jag kan ju säga sådana saker som bara folk som jag har i min kontaktlista får ringa till mig. Consent-based communication. Jag vet faktiskt inte vad det heter på svenska. Men det är i princip att jag ger tillåtelse. Det här kopplar man ju ihop med svart- och vitlistning då. Det är egentligen bara en utökning av det som jag pratat om tidigare då. För att hantera det här introduktionsproblemet så får jag på något sätt, om någon försöker kommunicera med mig måste jag på något sätt få reda på det och tala om huruvida det är okej eller inte. Och det är förmodligen någon sån mekanism som man vill ha då. Igen så behöver man någon slags identitetsbegrepp här, för att annars så vet jag ju egentligen inte vem det är som försöker kontakta mig, och jag vet ju inte vem det är jag säger okej till då, om jag säger att det är okej. Ett annat problem med det här är ju att istället för att bli överöst med voice-samtal då, så kan jag istället bli överöst med såna här consent requests som det står här. Alltså en massa spammare försöker ringa till mig och då får jag de här requesten på något sätt. Vill du tillåta det här eller inte? Va? Vilket ju då kan bli ett ungefär lika stort problem som om de skickar spam till mig. Den här typen av vad heter det? Reputation, vad heter det på svenska? Förlåt? Rykte, just det, tack. Ryktesystem kan ju vara lite intressant. Det här används ju på en del andra ställen. Jag tror att man använder det här på en del såna här auktionssajter på nätet till exempel, där man får ett rykte om sig, om man är pålitlig eller inte då. Det här kan man ju tänka sig att använda tillsammans med vit- eller svartlister då. Och något slags system då för att så att säga, samla på sig den här typen av rykten då. Så om en person har gott rykte så kanske jag vill acceptera samtal ifrån den här personen, och medan en person med dåligt rykte vill jag inte acceptera samtal ifrån då. Finns ju några problem med det här då. Man kan ju tänka sig det som jag kallar för ryktesmaffian här då, där man har ett gäng spammare då, de kan ju gå ihop då och generera rykte åt varandra då, säga att det här är jättebra killar, så de får väldigt gott rykte då, vilket ju kan leda till ett problem. Återigen, en intressant tänkbar lösning på det här är att koppla ihop det här med kontaktlistor då, eller buddylists, så att jag så att säga i någon mening då. Folk som jag har på min kontaktlista är förmodligen folk som jag tycker har relativt gott rykte. Och det här kan man ju tänka sig transitivt sen då, så att folk som så att säga får mig på sin kontaktlista kan då i någon mening ärva rykte ifrån min kontaktlista och så vidare. Då får man ju en form av socialt nätverk då, som representerar det här ryktesystemet då. Och förmodligen så är det ju så då att de här spammarna då, de kan ju skapa ett litet socialt nätverk för sig själva då, men då är det ju förmodligen ingen annan som plockar med dem på sin kontaktlista, så de får ju jävligt gott rykte bland varandra då, men ingen annanstans, och vilket då blir det ju inte så stort problem. Så det här tror jag det är en ganska intressant grej. Att försöka dölja sina adresser. Det här kopplar lite grann till det som jag sa tidigare, de här barriärerna att ta sig in här då, att hitta adresser. Det här har ju varit ett problem på nätet för mailspam då, där man har robotar på olika sätt som är runt och försöker hitta mailadresser till folk som man sen skickar spam till då. Och här är naturligtvis samma problematik. Som ni kanske känner till då, så är ju en SIP-adress, den ser ut som en e-mailadress ungefär, och skulle kunna tänkas presenteras på samma sätt på någon webbsida då. Man kan ju naturligtvis skörda den på samma sätt som man skördar mailadresser då. Men man kan ju också försöka dölja det på samma sätt som man ofta gör med mailadresser idag då, genom att, så att säga, försöka skriva ut adressen i text eller någonting sånt. Och så. Ingenting särskilt konstigt. Ett litet problem här är ju enum då, som ju är bra på väldigt många sätt, men som möjligen kan leda till vissa problem. Här enum är ju ett sätt att i någon mening slå upp ifrån telefonnummer till exempel SIP-adresser eller andra typer av adresser. Enum då är tänkt att stoppas in i DNSen, och kommer man då åt den här och kan ställa frågor till en enum-databas, så är det ett utmärkt ställe att, så att säga, skörda adresser då, vilket ju kan betraktas som ett litet problem. Man kan ju också tänka sig att begränsa, man kan ju ha adresser för olika ändamål då, som jag har begränsad användning för. Jag kan ju ha en adress på en adress för viss typ av kommunikation, ungefär som man en del personer i alla fall har ju ofta på det här sättet när man prenumererar på mängder av e-mail-listor och så har man en adress för varje maillista då. På samma sätt kan man tänka sig att göra med sina kommunikationsadresser då, i största allmänhet. Ett problem med det här är naturligtvis att det kan vara lite svårt att komma i kontakt med folk om man, så att säga, byter adress. Det har ju till sakens natur också då, att har jag en adress som så att säga börjar bli missbrukad då, så kan jag byta ut den. Det försvårar ju då lite grann för de som vill kommunicera med mig då, om jag byter adress lite då och då. Så. En tänkbar lösning på det här är ju att ta Presence till hjälp då, där man ju faktiskt kan prenumerera på folks tillstånd, och en del av det här tillståndet kan ju vara de kommunikationsadresser som jag har för närvarande då. Så det är ett tänkbart sätt att man kan sprida de här adresserna till folk som jag känner då. Turingtester, det här är väl lite grann någon slags kopplat till det här introduktionsproblemet då, eller i någon mening. Alltså ett sätt att försöka verifiera att du faktiskt sitter någon i andra änden som är så att säga villig att kommunicera med dig är ju att skicka över ett litet pussel till dem som de får lösa. Och lägger de ner tid på att lösa det här pusslet och skickar tillbaka svaret till, och svaret är korrekt, så kan man kanske tänka sig att det är en person som faktiskt legitimt vill kommunicera med dig. Det finns ju en del intressanta förslag på hur man skulle kunna ta sig runt det här. Till exempel att hyra in väldigt billig personal som sitter och svarar på de här pusslen. De här pusslen är ju ofta av den här karaktären, kan man tänka sig i alla fall, då, som man ser ibland på webben. Då. Alltså en bild med mycket brus i, och så finns det lite siffror där kanske, eller någonting då, som är ganska lätt för en människa att se att här är det faktiskt siffror då. Jag kan tala om vilka siffror det är då, men det är ganska svårt för en maskin att göra det. Men har man tillgång till billig arbetskraft så kan man ju komma runt det problemet då. Ytterligare pussel är ju att göra någonting som är lite svårare att beräkna då, så att man faktiskt behöver en maskin för att beräkna det här innan man, så att säga, som jag försöker ringa någon, så kräver den person, eller den så att säga, personen då i någon mening skickar över ett relativt komplext problem till mig som jag måste beräkna på något sätt då. Och det här ska ju då vara i någon mening dyrt, så att det utnyttjar en del av mina maskinella resurser då måste jag så att säga var beredd att ta den kostnaden för att kommunicera med den här personen då. Det här kan man ju tänka sig kan fungera då, men det finns ju några problem med det här också då. Till exempel att man har ju ganska olika beräkningskapacitet i olika terminaler. Min mobiltelefon till exempel skiljer sig ganska markant ifrån min PC som jag har på skrivbordet då. Så att man skickar över ett problem som är så att säga, tungt för min mobiltelefon, så är det kanske inte särskilt tungt för min PC på bordet. Och sätter jag ribban istället för min PC på bordet så blir det alldeles för jobbigt för min mobiltelefon. Ett annat problem med det här är ju att dagens spammare har ju ofta tillgång till relativt mycket beräkningskapacitet då, i form av kidnappade maskiner på nätet. Då, så. Man kan ju blanda in pengar i det här också. Det brukar ju alltid leda till någonting i alla fall. Så man kan ju tänka sig att om någon försöker ringa mig så är jag också tvungen att deponera en liten avgift här för att jag ska svara. Och om jag väljer att svara så får jag tillbaka de här pengarna. Men om jag inte svarar så behåller jag pengarna då i princip. Eller han förlorar i alla fall pengarna. Vem som behåller dem kan man kanske diskutera vidare då. Det här skulle man kunna tänka sig fungera, men det kräver naturligtvis att man har någon slags mikrobetalningssystem då, som inte är allt för dyrt, för att man vill ju förmodligen inte deponera särskilt stora summor pengar här, utan det kanske rör sig om eurocent eller någonting sånt där som man vill att deponera då. Legal action var vi inne på tidigare också. Det här kan man tänka sig är en väg att gå. Det här finns ju redan för så här vanlig telefonförsäljning och så på många ställen. Vi har väl NIX-registret här i Sverige, och det finns ju liknande saker på andra ställen också där man kan anmäla sig och säga att jag vill inte bli uppringd. Och det fungerar ju ganska bra så här nationellt då. Men man får väl större problem internationellt kanske. Om man tänker sig internetbaserad telefoni då, så är det inte nödvändigtvis så att de här spamsamtalen genereras i Sverige då, utan de kan ju genereras någon annanstans ifrån, och då får man ju kanske lite större problem att säga, upprätthålla den här typen av legala system då. Circles of Trust. Man kan ju tänka sig på domännivå. SIP är ju domänbaserat i princip då. Alltså man tillhör ju någon slags domän ungefär som e-mail då. Alltså att jag har ju en SIP-adress som är johanatotsip.com, och så finns det andra som har kanske ett telia.se eller någonting sånt då. Man kan ju tänka sig att i en grupp sådana här domäner då, så att säga, komma överens om att man inte ska tillåta spam. Och så kan man ju introducera någon slags böter här, pengar igen då. Och sen är det upp till varje domän så att säga att på något sätt se till att det inte genereras spam då. Till exempel genom att klart och tydligt identifiera alla som använder systemet och veta vilka de är och stänga av folk som genererar spam då. Och det här tror jag man kan få fungera. Rent tekniskt kan man få det att fungera då. Frågan är om det skalar särskilt väl då. Nästa här. Centraliserade SIP-provider är egentligen en variant på det här, fast på ännu högre nivå. Här är vi tillbaka till någon slags PSTN-liknande struktur då, där man har någon slags interconnect-punkter som alla ansluter sig till då, så, och sen har man ungefär samma typ av regler som jag hade på föregående slide då. Och det här är ju ungefär vad man gör för det traditionella telenätet då. Det tycks ju, så det fungerar ju relativt väl där. Vi har ju inte så mycket spam i telenätet då, så att man får säga att i någon mening så fungerar väl kanske det då. Det kanske inte är den enda anledningen till att vi inte har så mycket spam där då. Däremot så kan man ju säga att det här står ju ganska så bjärt kontrast till grundtanken med SIP då. Så att frågan är ju om man verkligen vill bygga nät på det här sättet då. Det blir ju relativt hierarkiska och relativt slutna nät då i någon mening. För e-mail då så diskuterar man ju ganska mycket olika typer av avsändarkontroller då, för att man måste säga kontrollerar avsändaren för ett mail, för att se om det här är en valid har den här domänen rätt att skicka mail för den här, eller så att säga, har den här servern rätt att skicka mail för den här domänen, och så att säga, man försöker på något sätt verifiera avsändaren då. Och till exempel med hjälp av DNS eller andra system då. Det här kan man naturligtvis göra för SIP också då, men där kan man tänka sig att man har väl kanske alltså i e-mailvärlden så lider man ju någon mening av att det är ett redan deployat system där man kanske inte riktigt har tagit hänsyn till det här från början då. I SIP-världen så är det ju inte så brett deployat att man inte så att säga kan ta hänsyn till de här sakerna redan från början, så vilket gör det kanske något enklare att lösa problemet då. I SIP-världen då ska man ju tänka sig att hantera det här med hjälp av certifikat av olika slag. Vi har ju stöd för TLS och lite sådana saker som man skulle kunna lösa den här typen av kontroller med hjälp av det då. Jag återkommer lite grann till det senare då. Det finns en draft skriven i alla fall inom ITF då, som diskuterar de här sakerna. Mycket av det här är som jag har pratat om är hämtat därifrån kan man säga då. Mycket är hämtat ifrån e-mailvärlden. Man har försökt extrahera någon slags ramverk här, eller någon slags punkter som man tror är viktiga då för att kunna möta någon slags spamhot för framförallt SIP-baserade IP-telefonisystem då. Och de här fyra punkterna är det som man har kommit fram till och som man tror är viktiga. Och det här är också arbete som pågår då. Så att man vill på något sätt kunna stärka möjligheten att identifiera avsändaren av till exempel ett SIP-invite då. Ett SIP-meddelande innehåller ju ett antal identiteter. Framförallt så innehåller det normalt sett om jag försöker bjuda in någon till ett SIP-samtal, så innehåller det ju som from-adress då oftast min egen SIP-adress. Men i någon slags grundläggande utförande så finns det ju inget starkt sätt som man verkligen kan verifiera den här avsändaradressen. Man kan inte verifiera att det verkligen är jag som har skickat det. Som jag sa tidigare, det är ganska lätt att spoofa såna här saker. Så att, jag kan ju stoppa in i princip vad jag vill i den här avsändaradressen då. Här finns det en draft skriven då på hur man ska kunna stärka det här, så att man faktiskt ska kunna verifiera den här typen av identiteter på ett starkare sätt då. Vilket förmodligen är viktigt för att kunna lösa bland annat spamproblemet då. Whitelist förmodligen snarare än blacklist då. Whitelist med hjälp av ett antal av de här funktionerna som jag beskrivit tidigare här, kanske tillsammans med den här typen av sociala nätverk eller lösningar av den typen då. En form av tillåtelseramverk då, där jag tillåter folk att kommunicera med mig på ett eller annat sätt, förmodligen med hjälp av den här identiteten som vi pratar om. Och sen får man försöka använda då en del av de mejltekniker som finns för e-mail redan då för övriga delar då. Det finns ju vissa saker som man kan hantera, till exempel genom att göra contentfiltrering då, framförallt för instant messages. Så, det var egentligen spam och spit avdelningen. Jag har två saker till här då som jag ska klämma in på relativt kort tid då, som man i någon mening kan betrakta som säkerhetsrelaterade då. De här diskuterades lite grann också på seminariet som jag var på innan det här, som också handlade om IP-telefoni då. Och som jag sa tidigare då, det här är ju någon slags, det här är någon slags utdrag ur saker som har med säkerhet att göra. Det här är ju långt ifrån någon slags uttömmande beskrivning av säkerhetsrelaterade problem då. Men det här med nödsamtal, jag har tagit de här också lite grann för att det här är diskussioner som jag har, då och då har med operatörer till exempel, eller kunder som vi har på mitt företag då. Så att det här är ju så att säga problem som diskuteras då till och från, skulle man kunna säga. Nödsamtal. Ja, det pågår ju, för er som var på det här seminariet innan då, så dök det upp en fråga där också, så att säga. Det pågår ju en del arbete runt det här med nödsamtal då. Som vi har hört ett par andra talare här idag också, så är ju PTS i Sverige ju relativt vad ska jag säga, snälla kanske, eller någonting sånt, vad gäller det här med nödsamtal. Alltså vi har inga, än så länge i alla fall, inga sådana hårda regulatoriska krav vad gäller nödsamtal för IP-baserad kommunikation då, eller voice over IP. USA är väl situationen kanske något värre just nu då. I vilket fall som helst så är det ju, oavsett, så skulle jag ju säga då, oavsett de regulatoriska kraven, så blir man ju förmodligen då som slutanvändare av någon slags IP-baserad kommunikationstjänst, låt oss säga, kanske förvånad eller besviken om det inte går att ringa till polisen eller brandkåren med den här tjänsten som man förväntar sig är en kommunikationstjänst då. Så problemet bör ju adresseras och man bör ju försöka hitta en lösning. Det finns en arbetsgrupp inom IETF då som heter Ekrit, där man tittar på de här sakerna. Man har inte kommit så jättelångt ändå, men man har ett ganska bra kravdokument där man har liksom spesat ner då vad det är som krävs för att kunna hantera nödnummer på internet för realtidskommunikationstjänster. Här finns det också en hel del input ifrån olika regioner då, bland annat ifrån Japan och Nordamerika. Jag tror att det är på gång ifrån Sverige också, men jag är inte helt säker. Jag tror att det är så. Men det är fortfarande relativt tidigt. Det är också så att det går ju redan idag för ett SIP-baserat kommunikationssystem att hantera nödnummer relativt väl. Jag har själv varit med och implementerat system där man som i någon mening är ganska statiska, men det fungerar relativt bra för om man tänker sig bredbandstelefoni idag. Nämligen som abonnent så registrerar jag var jag bor någonstans, alltså var jag normalt sett ringer med mitt IP-telefoniabonnemang. Och sen kan man ju då mappa de här sakerna hos operatören då, se att kommer ett samtal ifrån den här abonnenten så vet vi var han bor någonstans, och då kan vi mappa det till rätt svarställe och sådana här saker då. Och det där funkar ju relativt ofta då. Det funkar inte så bra för personer som kör med sin PC och tar med sig den här och åker till USA och ringer då. Men för de allra flesta abonnenterna för bredbandstelefoni då så funkar det faktiskt ganska bra. Så det är inte så att det är fullständigt omöjligt att göra det här idag. Sen finns det ju andra saker i det här som man gärna vill ha med också. Det finns ju saker med IP-baserad kommunikation som faktiskt skulle kunna göra det betydligt bättre än vad vi har idag. Till exempel att erbjuda den här typen av nödnummer inte bara som ett röstsamtal utan också som ett videosamtal eller instant messages eller kombinationer av de här sakerna då. Så det finns ju en del fördelar man skulle kunna tänka sig att dra av det här också. Och den sista punkten som jag tror också diskuterades lite grann på det förra seminariet då, avlyssning. Jag tänker inte säga så jättemycket om det här. IETF har skrivit åtminstone en RFC då att det här är inte riktigt vårt problem. Vi tänker inte göra så mycket åt det här. Skulle man kunna säga då. Alltså man jobbar ju inte på att göra någon slags sån här global lösning för avlyssning av internettrafik, utan det får då leverantörer av IP-baserad utrustning ägnas åt då. Det finns ju ett antal sätt att göra det här i SIP-baserade system idag. Vi har varit med och byggt några av dem. Det finns en del förslag. Allt ifrån att hantera det här i princip kan man säga på SIP-signaleringsnivå och se till att samtalen rotas genom någon burk någonstans där man kan avlyssna samtalet då, till att man istället gör det här lite längre ner. Och det finns en RFC som Cisco bland annat har varit med och gjort då, där man istället tycker att det här ska man hantera i princip på roternivå då, plocka ut trafiken ur rotrarna då. För att göra avlyssning då. Det här funkar ju, det funkar i princip, man kan ju åstadkomma såna här saker, men man får ju ett problem om folk börjar kryptera sin trafik end to end då. Då är det ju svårt att avlyssna och där tror jag att det kanske inte, jag menar i dagsläget så finns det ingen riktigt bra lösning på det då. Jag ska försöka avsluta här då, lite kort då. Det här är bara en liten lista då på det som man skulle kunna betrakta som säkerhetsmekanismer som redan idag finns i SIP då. Det är lite svårt att prata om säkerhet och sen bara räkna upp ett antal mekanismer så här då. Men bara för att visa det då, så finns det ju i standarden ett antal mekanismer som är användbara för att lösa den här typen av säkerhetsrelaterade problem då. Autentisering via digest, det finns krav på att man ska stödja TLS. Det är inte så många som gör dock, men det finns ett sånt krav. S/MIME finns där, IPsec och SRTP för att kryptera mediet också då. De innan här är framförallt för signalering då. En kort summering då. Det här med spit och spim, det kommer att bli ett problem i min uppfattning vid något tillfälle. Men det finns en mängd förslag på hur man ska kunna hantera det här. Ingenting är fullständigt färdigt ändå, men jag tror att medvetenheten är relativt god då, om man jobbar på att ta fram de här sakerna och försöka möta det här problemet kanske lite tidigare än vad man gjorde i e-mailfallet då. Nödnummer, som jag sa också, det arbetar man på. Det här med avlyssning är i princip möjligt. Man kan åstadkomma sådana saker. Men naturligtvis så finns det andra säkerhetsrelaterade problem som man kanske också måste titta på, som inte jag tar upp här idag då. Och det var det. Så tack för mig. Ja, vi tar frågorna på slutet tror jag. Det är enklast då. Tackar.
Dagens sista talare är Håkan Nore ifrån Cisco. En välkänd nätverkssäkerhetskille som har pratat här flera gånger förut. Och han ska få en mikrofon här, så ska vi komma igång. Även du tar frågor sist, så att vi tar upp alla talarna på en gång, så kör vi alla frågor på en gång här. Du får lite kortare tid helt enkelt.
Hur lång tid vill du ha?
25 minuter.
25 minuter. Okej. Hörs du nu? Funkar mycket? Jag heter alltså Håkan Nore och ska prata om säker IP-telefoni då. Tänkte lägga in en not här. Det finns olika former av IP-telefoni. Och både möjligheterna att säkra upp IP-telefonin och kanske kravställningarna är då olika beroende på vad man tänker på. Jag tänkte, det är ganska mycket dom och glom här då under en hel dag när man bara går på säkerhetsdragningar då. Så jag tänkte fuska lite och ta det som är enklast att prata om säkerhetsmässigt. Nämligen företagets IP-telefoni eller myndighetens IP-telefoni. Det vill säga i princip kasta ut gamla typer av PBX-er och istället ha en IP-baserad kolkontrollsystem. Då har vi vissa typer av utmaningar som vi därmed har bättre möjlighet att kunna lösa kanske på ett kostnadseffektivt sätt. Det finns ju också aspekten att man kan sälja IP-telefoni som operatörstjänst. Och då har vi ju lite olika aspekter. Till exempel om det är väl en IP-telefonilösning som är knuten till en port i hemmet då. Som en stor operatör i Sverige har då. Det finns också andra typer av tjänster där man tänker sig att telefonitjänsten inte är knuten till en port utan till en PC som då kan flytta runt och så, vilket öppnar upp helt andra möjligheter. Och så har vi då riktig internettelefoni där folk kanske bara pratar direkt med varandra utan att gå via någon operatör. Sen har en annan aspekt också vad gäller säkerheten som kommer att påverka det hela, och det är om vi använder hårda telefoner som egentligen är då speciella burkar, precis som en vanlig telefon, utan något speciellt öppet operativsystem på dem, eller om vi återanvänder PC-plattformen med de möjliga risker som det kan omfatta. Så som påpekades tidigare då, och nu tänker jag då koncentrera mig på det första fallet egentligen i resten av presentationen, nämligen företaget och myndighetet som planerar att införa IP-telefoni för sin organisation. Den dystra sidan här då är att hotbilden, att när data och telefoni konvergerar så kommer IP-telefonin då att ärva den hotbild som finns mot dataapplikationerna idag. Och vi vet att det finns buggar och sånt och dåligt konfigurerade system överallt. Serversystemen kan attackeras, klienterna kan attackeras, själva nätverket som finns där i mitten kan attackeras. Och om allt det skulle säkras upp så kan man alltid försöka attackera själva mänskliga faktorn och få människorna till exempel dubbelklicka på ett attachment som man inte borde ha dubbelklickat på. Men på den positiva sidan kan man också säga att även säkerhetsmässigt sett så tjänar vi saker på att data och telefoni konvergerar. Vi kan nämligen skydda IP-telefoni med samma metoder som vi skyddar andra viktiga applikationer på datanätet. För glöm inte att det finns faktiskt idag, trots doom och gloom, en hel del viktiga applikationer som fungerar riktigt bra på IP-nätet, som internetbanker, sjukjournaler, försvarshemligheter, nästa kvartalsrapport. Det finns alltså redan idag på datanätet andra kritiska applikationer än telefoni. Och många skulle hävda att de här applikationerna kanske ibland till och med är mer kritiska än själva telefonin. Några som brukar ha bra förståelse för det här är till exempel inom bank och finans, där man ofta är inte speciellt rädda för att en IP-baserad telefoniväxling skulle sluta fungera för att datanätet är nere. För de menar att om datanätet är nere så är det inte så mycket man kan göra som banktjänsteman i alla fall. Försök gå in på ett lokala bankkontor om datanätet är nere. Så de menar att man måste ha en sån hög säkerhetsnivå så att det räcker till. Och då kommer det räcka till och bli över då även för telefoninätet. Om vi då börjar med attacker mot servicesystem då, som jag pratar fortfarande företagstelefoni, så kan då naturligtvis en hacker försöka attackera servicesystemen. Han kan försöka hitta buggar i dem, och det kommer att bli komma nya buggar i SIP-proxys och andra callcentersystem då, som hackers kommer att kunna utnyttja. Det kan vara dåligt att uppsätta lösenord, och han kan också ösa på med kanske en belastningsattack för att sänka det här systemet. Skydden för det här då ligger ju egentligen på nästan precis samma sätt som vi har skyddat våra affärskritiska dataapplikationer. Naturligtvis har vi en brandvägg mot internet, så att det här är ju aldrig frågan om att internet kommer in direkt mot de här systemen. Däremot, som vi många vet, så kan det ju finnas maskar, trojaniserade maskiner, hackers och sånt på insidan som liksom sitter innanför internetbrandväggen som skulle kunna attackera de här systemen. Skyddsmekanismen ligger ju då i att skydda de här viktiga systemen för call control och för management av telefonin med uppdaterade patchar, kanske hostbaserade brandväggar och intrusion prevention system. Man stoppar ju också då ofta en brandvägg framför de här systemen för att få utöka skyddet något. Och här finns det vissa utmaningar som den här stjärnan där beskriver, som jag tänkte komma in på senare. En annan viktig sak, som kanske är den största eller nästan enda skillnaden mellan IP-telefoni och en annan applikation, är att IP-telefoni är realtidskritiskt. Och det är därför enklare för en hacker att försöka komma åt med en denial of service attack en realtidskritisk applikation än en icke realtidskritisk applikation. Han behöver inte skicka så många paket för att det ska märkas. Så vi måste titta på det också. Ett sätt att skydda sig mot sådana här belastningsattacker som vi ska prata om, det är att ha någon form av prioritering i nätet, någon quality of service som kontrollerar vem som skickar hur mycket mot de IT-telefonibaserade systemen. Och den funktionen är nog en skillnad då kanske mot klassiska dataapplikationer och IP-telefoni. Vi har också möjlighet här att, fast när vi använder ett och samma IP-nät då i företagsnätet, bygga en logisk separation mellan tal och data, fast när vi använder samma fysiska infrastruktur. Och det är väl ett sätt som vi på Cisco då rekommenderar att folk bygger upp såna här nät. Vi ska titta på det också. En liten kommentar då om brandväggar och IP-telefoni är ju att IP-telefoni är en relativt svår applikation för brandväggar att hantera. Det är ofta data, signaleringsdata som är djupt inkorporerat i själva data, i kontrollströmmen som man måste förstå, och öppna upp dynamiska portar. Det kräver alltså att brandvägen förstår själva IP-telefoniprotokollet. Och då är det till exempel SIP förmodligen det enklaste protokoll för en brandväg att implementera och förstå. Medan till exempel H123 och annat kan vara betydligt klurigare. Men det finns även andra IP-telefoniprotokoll som man kan behöva ha stöd för i sin brandväg. Intrångsdetekteringssystem och så kallade IPS-er. Sanningen är väl den att de flesta system som finns på marknaden idag är väl inte riktigt fokuserade på IP-telefoniapplikationer, utan snarast på vanliga internetprotokoll som HTTP, e-mail, FTP, DNS och sådana saker. Så här har väl förmodligen då kanske leverantörerna håller på att jobba på att komma i fatt här då. Leverantörerna av intrångsdetekteringssystem och intrusion prevention system. Det kan finnas en liten tidlucka här där man ligger efter. Ett väldigt grundläggande sätt som man kan inom företags- eller då myndighetens nät öka säkerheten för IP-telefonilösningen, det är alltså genom att genomföra en logisk separation av tal och data. Man sätter då till exempel IP-telefonerna på ett separat enkel VLAN. Och datorerna på ett separat enkel VLAN. Och så är då den idealiska tanken att aldrig mötas de två. Datorerna har inte möjligheten att ens skicka ett IP-paket mot de kritiska IP-telefoniserverna då. Notera att det här är då samma fysiska infrastruktur, så det är samma ledningar och switchar och växlar och routrar och sånt som används. Och att det därför är kostnadseffektivt att göra på det här sättet. Och det är också förhållandevis enkelt och ger alltså en väldigt binär säkerhet i det att PC:n kommer inte åt växelsystemet fast den bägge är IP-baserade. Utmaningen här då är väl snarast om man vill inte ha hårda telefoner som vi har där nere, det vill säga en IP-baserad hårdvara, utan man istället vill ha softphones på PC:n, som kanske väldigt många vill ha. Då måste man trots allt tillåta kommunikation mellan de här näten. Och då vill idén att man ofta gör det via en kontrollerad punkt då, där man väldigt snabbt kan märka om någonting fuffens pågår, om det pågår någon form av belastningsattack eller liknande. Jag gillar softphones personligen. Jag tycker att produktivitetsökningen och kostnaden man sparar på att använda softphones när man sitter på hotellrum utomlands och sånt säkert medför att det är jättebra att använda softphones. Men man skulle vara medveten om att det blir en viss integration här då som man kanske inte hade annars. Väldigt enkelt är det tyvärr att sniffa trafik då i ett företagsnät då. Det finns massvis med verktyg där ute för att avleda trafiken så att man kan avlyssna till exempel då IP-telefonifallet, själva signaleringen, lära sig lösenord eller annat. Eller avleda trafiken så man kan lyssna på själva telefonsamtalet. Och det finns flera verktyg man kan ladda ner från internet för att kunna genomföra sådana här attacker. Avledningen kan ske på olika sätt, men de absolut vanligaste sättet att avleda trafiken, det är genom så kallad ARP-spoofing eller DHCP-spoofing. Och då har vi då ett exempel här på en hacker som låtsas vara DHCP-servern på nätet. Så han skickar alltså ut IP-adressen till klienten, som då kan vara en telefon som frågar efter en IP-adress. Och han skickar också ut default gateway till den här PC:n. Och gateway är lika med Y här. Vad tror ni han kommer att ge som, vilket värde kommer hacken att fylla i värdet för Y här? Han kommer att ge sig själv som Y, för då kommer han att kunna suga åt sig all trafik från det här nätet. Och då kommer han alltså kunna lyssna, avleda all trafiken mellan de här två telefonerna och mellan de här två telefonerna och själva servern. Och det finns ett flertal verktyg att göra det här på ett väldigt enkelt sätt. Men nu återigen, det här är ett hot som vi sa tidigare som även drabbar dataapplikationer. Så hotet i sig är ingenting nytt, mer än att det också kan användas för IP-telefoni. Ett sätt att hantera det här då är att låta då nätverksutrustningen hantera några sådana här basala attacker. Till exempel kan man då sätta i växeln att man inte ska tolerera DHCP-servrar överallt i hela nätverket. Och när man dessutom får in en DHCP-serverpaket från en port i nätet, kanske man dessutom ska logga om den saken och väcka ett litet alarm. Så nätverket kan faktiskt, om rätt konfigurerat, stoppa den här typen av avledningsattacker. Ett annat skydd mot sån här avledning och avlyssning av trafik, det är ju då som tidigare nämndes att kryptera trafiken. Och man kan dels då kryptera management och signalering via till exempel TLS eller själva taltrafiken via SRTP. Och det här innebär att även om nätverket inte skulle vara så korrekt konfigurerat så det stoppar själva avledningen, så blir det alltså omöjligt för hacken att kunna göra någonting när han väl avleder det hela, för allting är krypterat. En möjlig nackdel med kryptering då av IP-telefonitrafiken, det nämndes ju tidigare då legal intercept, när någon annan vill, när man vill kunna lyssna på trafiken av någon anledning, eller det faktum att så fort man krypterar trafiken end-to-end så kommer ju då brandväggar och IPS-system inte kunna förstå riktigt vad som försiggår, utan man då måste öppna upp rejäla hål genom dessa. Kanske största skillnaden som jag nämnde tidigare mellan traditionella dataapplikationer och IP-telefoni är att IP-telefoni som en realtidsapplikation är mera känslig för överbelastning i nätverket. Och överbelastning beror då typiskt på, kan bero då typ kraftig överbelastning beror då typiskt på någon form av aggressiv belastningsattack, DOS eller DDoS. Men det kan också vara en mask eller ett virus som sprider sig i nätverket. En infekterad PC som är infekterad med SQL-slammen till exempel, tror jag kan generera ungefär 24 000 paket per sekund och fylla upp 100 megabit per sekund. Och tar man det gånger 10 eller gånger 50 i ett nätverk, så krävs ett ganska litet antal infekterade datorer för att egentligen kunna slå ut hela nätverket och alla applikationer, om man inte har gjort allting rätt och rätt konfigurerat. Och det här riktar sig då att antingen är det då många paket per sekund som genereras, och det kan då attackera CPU:n antingen i växlarna, i servrarna eller i slutstationerna då. Eller det kan vara många bits per sekund, alltså stora paket som tar upp hela bandbredden. Så att även om man har en gigabit-hastighet i sitt interna LAN, så krävs det trots allt bara 10 infekterade PC-datorer med maskar för att kunna äta upp hela den bandbredden i bara infektionstrafik. Så här har vi kanske, eftersom IP-telefoni är realtidskritiskt, den största skillnaden mellan den och andra kritiska applikationer. Och då menar vi här då att quality of service, som Cisco då pratat om i väldigt många år, det är helt plötsligt nu en säkerhetsfunktion. Många har tyckt att quality of service och prioritering i nätet kan vara någonting som är bra att ha, för att vi ska kunna snåla lite på pengar. Vi köper 2 megabit mellan Stockholm och Göteborg istället för 10 megabit, så sparar vi några tusenlappar i månaden. Men sanningen är den att quality of service är en säkerhetsfunktion som krävs just för att hantera abnorma situationer, som till exempel överbelastningsattacker eller till exempel maskattacker. Quality of service-funktionen måste ju då kunna klassificera, det vill säga märka all trafik som kommer in i nätet, och sen då begränsa till exempel att den här IP-telefonen eller den här PC:n med en softphone får högst generera 50 kilobit eller något sånt realtidskritisk trafik. När man väl har märkt det hela måste man sen också kunna strypa det som går över den mängden, så att en mask till exempel som sprutar in trafik i nätverket inte får påverka IP-telefoni-applikationen. Ett annat sätt då för att höja säkerheten, just i samband med maskar och liknande saker, det är ju att verkligen börja kontrollera nu att alla datorer som kopplar upp sig på vårt nät då, på företagsnätet, uppfyller den policy som vi ställer. Och jag tror att det var en av talarna tidigare som sa att han trodde att nätverkssäkerhet inte kanske var så viktigt i framtiden. Men jag ser absolut tvärtom. Att den tydliga trenden nu är att nätverkssäkerheten börjar samspela med datorernas säkerhet. Innan datorer får koppla upp sig på nätet till exempel, så kan man kontrollera om de uppfyller vår policy. Har de rätt virusskydd? Har de senaste Microsoft hotfixen? Har de rätt browser? Personlig brandvägg installerad? Kör användaren på den här datorn som administratör eller han bara vanlig användare? Och genom att göra en sån här kontroll på all utrustning som ansluter sig till vårt IP-nät, så kan vi alltså minska risken avsevärt för omfattande utbrott av maskar och annat som kan ta och vara äventyra IP-telefoni. Så, är då IP-telefoni säker? Och nu pratar jag då ur företags- eller myndighetsperspektivet som tänker införa det här. Är man redo för IP-telefoni? Jag skulle säga att en organisation som har andra verksamhetskritiska applikationer och en organisation som har kontroll över säkerheten idag då, och via antingen egen eller inhyrd kompetens. Man har till exempel en säkerhetspolicy, man har processer på plats för att patcha servrar, hantera antivirus och sånt. Man kontrollerar sin internetaccess, man monitorerar säkerhetsalarm och loggar. De har förmodligen inte alls stora problem med att införa IP-telefoni i sin organisation. För de har redan gjort så att säga grundinvesteringarna. Och det är egentligen ingen diametralt annorlunda teknik som behövs för att säkra upp IP-telefoni. Men så kan det ju då förstås också finnas organisationer som helt saknar andra verksamhetskritiska applikationer på sitt nätverk. Eller organisationer som inte har så bra kontroll över säkerhet. Men alltså organisationer som saknar andra verksamhetskritiska applikationer. För de är förstås det vanskligare att ta upp IP-telefoni som den första verksamhetskritiska applikationen. Så då för att sammanfatta. IP-telefoni är egentligen då ytterligare en applikation på vårt nät då. Den kan vara verksamhetskritisk och är väl ofta verksamhetskritisk. Men den kan då säkras upp med egentligen samma metoder och designknep och eventuellt då produkter, men kanske framförallt processer som andra verksamhetskritiska applikationer. Och fördelen då här är att vi egentligen går från att ha flera olika nät till att ha ett IP-nät leder egentligen till att man kan återanvända samma processer, produkter, kompetens och egentligen få då en kostnadseffektivitet i det hela. Så, det var sammanfattningen. Ja. Jag har lite länkar här också om man vill titta på mera detaljerade designförslag för hur man säkrar upp företagsnäten inklusive IP-telefoni.
Okej, då ser vi om tekniken funkar igen då. De verkar som om de håller på där inne.